Ja, hejsan och vill hälsa alla hjärtligt välkomna till Stegen vi tog. Jag heter Ivan och jag är narkoman.
Hej Ivan!
Och det här är ett stegkonvent där vi delar med oss om hur vi har tillfrisknat efter stora boken. Och innan jag lämnar ordet vidare till vår första talare som är Joakim, så tänkte jag läsa programförklaringen för DAA. DAA, Drug Addicts Anonymous, är en gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta använda narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser. DAA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. DAA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution. Ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta syfte är att hålla oss drogfria och hjälpa andra narkomaner att uppnå samma frihet. DAAs 12 traditioner. 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand. Personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom DAA. 2. För vår grupp finns bara en högsta auktoritet. En älskande Gud, så som han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare. De styr oss inte. 3. Det enda villkoret för medlemskap i DAA är en önskan att sluta använda narkotika och alla andra sinnesförändrande substanser. 4. Varje grupp bör vara självstyrande, utom i angelägenheter som berör andra grupper eller DAA som helhet. 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte, att föra sitt budskap vidare till narkomanen som fortfarande lider. 6. En DAA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna DAAs namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag. Annars kommer problem med pengar, egendom och prestige att avleda oss från vårt huvudsyfte. 7. Varje DAA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån. 8. Drug Addicts Anonymous bör för alltid förbli icke-professionella, men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter. 9. DAA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för service. Dessa är direkt ansvariga inför dem de tjänar. 10. Drug Addicts Anonymous tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter. Alltså bör DAAs namn aldrig dras in i offentliga tvister. 11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft, snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio, tv och film. 12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa principer framför personligheter. Det är passande att börja med steg 1, själva sjukdomsbegreppet. Och då skulle jag vilja att Joakim kommer upp hit.
Så ja, mitt namn är Joakim och jag är en narkoman.
Hej Joakim!
Och jag sitter här och på alla andra möten då för att jag inte kan låta bli att knarka och ta droger. Trots det så har jag fått vara drogfri sedan den 28 april 1990 då. Och man skulle kunna säga att det här programmet har gjort det mest omöjliga i mitt liv möjligt. Och det var att låta bli den första drogen. Och jag har blivit ombedd att tala om en massa saker. Dels om sjukdomsbegreppet, dels en livshistoria. Och dels om ett kapitel som heter Mer om narkomani eller Mer om alkoholism i stora boken då. Och egentligen räcker det kanske med att jag berättar min historia, för det är precis de historierna som står beskrivna i den boken. Och jag är väldigt tacksam just över stora boken. Det kan tyckas idag att de exempel och så som är beskrivna i den, det vansinnigt som är beskrivet, stämmer väldigt dåligt in på det stora flertalet, om man säger snittalkoholisten då. Stora boken är skriven för de människorna som ingen längre vill ta emot. De som hade tagit för många återfall, de som hade fått för många chanser, de som har redan setat 20-30 gånger på kåken och tar med fan inte lär sig någonting utan gör de samma misstag om och om igen. Och jag var typ en sån människa som ingen längre... Ja, de sista åren så var jag inte ens välkommen på Sabbatsbergs sjukhus längre. Det brukade gå till så på mina avgiftningar att jag la in med... Jag väger 60, vad kan jag väga då? 70. Jag har gått igenom en cellgiftsbehandling precis då, så att jag har gått ner lite i vikt. Men jag är ganska smal då. Min snittvikt var runt 40-42 kilo när jag missbrukade då. Vilket innebar att jag såg väldigt konstigt ut då. Fick associationer till Auschwitz och de ställena. Jag tyckte inte det då. Inte när jag precis hade slagit in mig. Jag kunde få ångest över att jag såg ut som jag såg ut och att mitt liv var som det var. Men ofta sträckte det med en fet tjackrykare så tyckte jag att jag var rätt kraftig ändå. Jag ska börja med att förklara det sjukdomsbegreppet. Jag talar utifrån det jag har lärt mig om Stora boken då. Och jag är ganska säker på att det är ganska i stort sett överensstämmande med hur det sjukdomsbegreppet är beskrivet i boken då. Och exakt att få det beskrivet tog ganska lång tid. De flesta som var med i programmet, som jag uppfattade under många år, det fanns liksom inget program. Det fanns en gemenskap och jag vet inte, jag har haft ganska långa perioder under min drogfrihet som jag inte har mått dem bra, där jag liksom har försökt och gått drogfri utan det här programmet då. Det finns ju andra typer av föreningar och organisationer som håller på med ungefär samma problem. Det finns allt möjligt som är baserad väldigt mycket på bara gemenskap. Jag måste säga att jag har mina bästa vänner i den här gemenskapen. Den är jätteviktig för mig. Men jag hade gemenskap med narkomaner långt, långt, långt innan jag blev drogfri. Jag är i princip uppväxt på olika institutioner. Jag har sett att i runt bord och i fikarum och med andra narkomaner. Det händer fan ingenting med mig. Faktiskt. Utan det som har hänt med mig, den stora förändringen, det är att jag har fått, som jag ser det, gåvan att kunna ta det här programmet på allvar från första början då. Och det har gjort den stora förändringen. Sen hade jag aldrig klarat mig utan att gå på så pass mycket möten. Jag går fortfarande minst på 3 möten i veckan efter 9 år. Och det är inga problem för mig. Det är en del av mitt liv. Och det är den viktigaste delen. Och jag pratade med en sponsor för inte så länge sedan som... Man hör att vanliga folk brukar sluta gå på möten efter ett tag för de har inte tid. Och jag vet inte fan vad han sa. Jag måste jobba. Eller? Ja, det var någonting sånt där. Man kan bli så... Jag har fortfarande en del problem med irritation kan man säga. Även om jag jobbar i programmet. Jag såg det ologiska i det resonemanget. Liksom. Att man inte kan se att det är därför att jag går på möten som jag kan jobba. Många av oss har inte jobbat på många, många, många år. Och kanske aldrig. Och så var det för mig då. I stort sett. Ja. Sjukdomsbegreppet som det står beskrivet. 39 så börjar man skriva Stora boken. Och något år senare, den kom väl ut 39. Och man bad en läkare som första gången hade förklarat för en snubbe som heter Bill Wilson, som var kronisk alkoholist. Han hade förklarat för honom vad han trodde var felet på hans liv. Han drack vid den tidpunkten 2,5 liter gin om dagen. Och var också narkoman. På den tiden så var nästan alla... Det är ungefär som nu. Alla som alkoholister är jävligt få som har druckit alkohol. Faktiskt. Så är det ju. De flesta är ju narkomaner också. På flödder eller vad det nu är. Men på den tog man ju näbb. Och så. Det är en slags barbiturat. En väldigt stark narkotika. Det är den narkotikan som har dödat flest narkomaner i världshistorien faktiskt. Det är ett enormt giftigt... Giftigt kan man säga. Och det smockade man i. Det var liksom den lösningen man hade. Och när det inte hjälpte så gav man rena morfininjektioner. Så nästan alla som står beskrivna i Stora boken är narkomaner. För mig, när jag upptäckte det så var det en lättnad. Eftersom väldigt många av dem, även de som är döda, levde i många, många, många år drogfria. Och min uppfattning om chansen att kunna tillfriskna då, framförallt de med människor som mig, var inte speciellt stark. Även om jag hade en önskan så vet jag vad jag hade sett. Jag har varit på ett otal olika behandlingshem. Och det jag har sett har alltid varit på samma sätt. Liksom. Det har alltid slutat med att folk börjar igen. Och att det blir sämre och sämre och sämre. Och det kan man väl säga om den här sjukdomen. Det är att den aldrig blir bättre. Den blir alltid sämre. Det känns inte alltid som den blir sämre. Precis som att mitt tillfristande inte alltid känns som att mitt liv blir bättre. Skillnaden idag är att det alltid blir bättre mot år då det alltid blev sämre. När jag kan se backspegeln och kan se sanningen då. Vad han gjorde den här lekan som det blev, för det första kan jag säga att han ville inte ens skriva under det brevet. De bad den här lekan som hade förklarat det här problemet. Det var ett ganska grovt sätt att se det. I princip så sa han till den här bilden att du är redan död. Det finns liksom ingenting att göra för dig. Och din fru och du får acceptera det. Och det är väl ungefär det som första steget handlar om. Att erkänna att jag klarar inte av att låta bli att knarka. Och det är som alla vet inte något lätt att fejsa. Och så. Vem vill erkänna totalt misslyckande? Knappast någon, skriver han på ett annat ställe. Han förklarade den här. Han räknade upp bland annat en massa olika typer. Det finns alla möjliga sorters narkomaner. Jag har träffat enormt många olika personligheter med olika talanger och olika personligheter. Och så. Han räknade upp ett antal typer som han hade träffat. Han menar på att det fanns en psykopatisk typ liksom. Som den här patologiska. Jag kan känna igen mig väldigt många. Men de flesta, jag hörde några som sa att de flesta känner igen sig. Den femte typen, det var de som var helt schyssta i alla andra avseenden när det gällde droger då. Och det, de flesta känner väl igen sig där då, att det, liksom, men han räknade upp en alla men det är en sak som förenar de här. Och det är därför han kallar det för sjukdom. En sjukdom är någonting som skiljer mig ifrån en frisk människa. Det är någonting som skiljer mig från det normala i kroppen. Och han menar på att han visste egentligen att det inte var en allergi så som vi tänker på allergi. Men vad han menade med att det var att sjukdomen var ett utslag av en allergi, det var att en allergi är en onormal reaktion på ett ämne. Min kropp reagerar inte som andra människors kroppar om jag tillför ett visst ämne. Och de här alla typerna av alkoholister och narkomaner, och han var narkomanläkare, den här läkaren, han avgiftade 50 000 alkoholister och narkomaner innan han dog. Det är väldigt, väldigt många, han träffade många, så han hade liksom studerat det här innan han la fram det här för den här bilden. Det de allihop hade gemensamt, det var the phenomenon of craving, kallas det. Finns fan inget bra svenskt ord. Man kan säga fenomenet med mersmak. Med omåttlig mersmak då. Alltså en mersmak som är helt för mycket, kan man säga. Och det hade de gemensamt. Och det innebar att de aldrig kunde börja utan att utveckla en enormt stark drift att fortsätta dricka. Och alla vet ju liksom om man tar med alkohol då, en öl är ju ofta, det är jävligt okej för de flesta. De flesta blir faktiskt trevligare. De jag känner som kan dricka, de har ju en enorm vinst då. Men alkohol är ju ganska starkt då och påverkar hjärnan. Och alla vet ju hur det är liksom bortåt 17-18 starkel, så är liksom saker och ting helt annorlunda då i omgivningen. Och det var precis vad som hände med de här människorna. Att det hände någonting med deras kroppar. Där den normala människans kropp säger stopp, det är ett gift. Du håller på att tappa kontrollen, du blir yr. Det här är inget bra för dig. Så säger narkomanens, alkoholistens kropp mera, tills man bara... Och så var det för mig. Jag har en liten egen teori om hur det där fungerar. Jag vet inte om jag hinner dra den. Jag vet faktiskt inte hur lång tid jag har på mig.
40 minuter.
Ja, okej. Jag har lite tid. Ja, och det han också kunde se, det var att hur intelligenta de här en människorna var. Den här mannen som han gav den här dödsdomen, han var en ganska duktig börsmäklare. Han var väldigt duktig på det han gjorde. Det var många av de människorna han såg som inte alls liksom var urtypen för en alkoholist. Det vill säga stackare, halvflänga, liksom, ja, den här bilden, svaga karaktärer, viljelösa. Det var inte alls vad han såg. Däremot så kunde han se att de hade också gemensamt att de inte kunde se sanningen om den första drogen. Någonting hände trots ett liksom en rad beslut om att aldrig upprepa det här, aldrig hamna på sjukhus, aldrig mer hamna i delirium tremens, aldrig mer hamna i fängelse, aldrig mer slå min fru på fyllan, aldrig mer bla 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 bla. Så hände någonting, ofta bara efter ett par dagar, i hjärnan på de här människorna, som gjorde det omöjligt för dem att se sanningen Att komma ihåg konsekvenser som bara ligger, bara kanske ligger timmar tillbaka, är helt plötsligt borta. Istället för att logiskt, så är vi ju. Det står ett exempel på det här att, alltså det är ju logiskt. Vi fungerar ju så att, ja. Jag krockade till exempel med en jag frontade min motorcykel en gång. Flög 5 meter upp i luften och landade på knäna. Och mina knän var så här jävla stora. Och så. Och aldrig har jag fått tanken på att liksom... häftigt skulle vara att flyga 5 meter upp i luften. Och liksom få... Den här gången kommer det säkert funka. Det här låter absurt, men det är nästan så det ser ut. Det är lätt att betrakta en människa när man ser honom utifrån den här kommanden. Som just svag och dum. Och det var också vad jag tänkte om mig själv. Exemplet som står i stora boken om det här är att vi saknar det skydd som får en normal människa att låta bli att lägga handen på en varm platta mer än en gång. Alkoholisten kan i förbegående säga till sig själv att skål. Eller tjo hej, den här gången kommer det inte brännas. Problemet är att man upprepar det här 100-tals gånger. Tills man återigen kommer fram till beslutet att aldrig mer. Och till slut så är man inne i ett väldigt sjukt mönster. Där man knappt, jag kunde knappt se sanningen om någonting längre. För att rättfärdiga och rationalisera, det var det enda som blev bättre i mitt liv. Det var min förmåga att rationalisera. Det krävdes en hel del lögner från min sida då, för att få det hela logiskt. Och det slutade med att jag tappade helt uppfattning om vad som var verklighet överhuvudtaget. Och så. Jag började med droger väldigt tidigt och jag är uppväxt i en familj med ett antal narkomaner och vissa slängar av alkoholism kan man säga. Och jag skulle beskriva liksom stämningen i min familj som ganska kall. Ganska känslokall då. Det var sällan någon liksom fysisk värme eller aldrig. Det var liksom inte okej med det här vanliga att kramas och vara supportiv. En annan grej som jag har betytt ganska mycket var att vi flyttade runt. Varför vi flyttade runt så mycket vet jag faktiskt inte. Men jag hade aldrig bott på någon ställe mer än 1 år. När jag flyttade hemifrån, vilket jag gjorde när jag var 14 då. Och så, och det här gjorde att liksom mina grundrelationer var ju inte direkt bra då. Och mina relationer liksom till kompisar, det blev liksom inte väldigt mycket. Så jag tror att man kan ha den känslan oavsett vilken historia. Men jag hade ofta känslan av att stå utanför och titta in på andra då. Mycket av känslan att jag liksom var tvungen för att kämpa. Jag tror att mitt liv väldigt tidigt började gå ut på att överleva snarare än att lära mig leva och att uppskatta olika saker i livet. Utan det gick väldigt mycket ut på att bara överleva från dag till dag, att klara sig. Så. Jag hittade som sagt var droger väldigt tidigt. I andra klass, och då är man 8 år. Och då är man väldigt ett litet barn då. Då var det ganska poppis, och för mig var det ganska normalt. Jag vet inte fan, jag har alltid uppfattat det som helt liksom normalt. För jag tyckte alla gjorde det då. Och det man sniffade då, det var tinner då. Tinner och någonting som heter tylen. Det där går ju lite i mode i det där. Vad man sniffar, på 50-talet var det bensin och så. Vi sniffade tinner i alla fall. Och så, och jag måste säga att jag gillade det från första stund. Och jag var hela tiden mycket, mycket medveten om att det här var något väldigt farligt. Och det här var någonting man inte skulle göra. Men min kropp reagerade redan från början med att det var schysst att göra det här. Och det här var emellertid en ganska kort period. Jag hittade alkohol. Första gången jag drack mig riktigt full var 75 och då var jag 11 år. Och det var på Kiss första konsert. Och jag drack tills jag kräktes och spårade ur då. Och så har det faktiskt alltid sett ut. Och jag tror att det där är faktiskt väldigt annorlunda. Jag har sett människor som har knarkat till sin narkomani. Och det är väldigt, väldigt lätt att göra det. Och så. Jag tror också att det finns människor som har en medfödd liksom, potential till den här allergin. Och jag tror också att det finns kombinationer där man har en lätt medfödd potential till den här sjukdomen. Plus att man har väldigt mycket tillfällen till exempel att hitta droger. Så det finns en massa... Och det är egentligen i det stora hela liksom helt jävla oväsentligt. När man väl har hamnat i den här situationen, hur man har fått den, det är helt oväsentligt liksom. För det viktiga är att känna till med den här sjukdomen, det är att den är självgående. att all logik är borta. Det fanns vissa logiska bitar i mitt beteende när jag var liten. Men 20 år efteråt så var det helt absurt. För mig var det så, även om jag hela tiden skyller på, så var det så att 99,9% av mina problem kom av att jag tog droger. Och mitt sätt att lösa problem var att ha droger. Och det var en cirkel som jag inte kunde ta mig ur. Liksom. Annat än genom att ljuga för mig själv. Och det var en som brukar säga, och det stämmer verkligen. Liksom. Det som händer med en narkoman när han upptäcker att det han gör inte fungerar, inte ger önskat resultat, det är att han gör det mer. Ännu mer. Och så. Och det var precis det som hände mig. Då. Jag kom i kontakt med narkotika efter. Jag blev omhändertagen ganska tidigt. Enligt då hette det barnavårdslagen. Blev placerad på ett ungdomshem. Och precis samma veva så träffade jag en snubbe som hade det som kom att bli den riktigt betydelsefulla i mitt liv. Då. Det. Och det var amfetamin då. Hasch rökte jag redan dagligen och det uppfattade jag inte som en drog då. Utan det var, då var man liksom, det var lite så här hälsokoststuket på något sätt tyckte jag. Och så sjukt var det. Och jag vet att på det här första stället som jag var placerad så blev det känt av personalen att folk åkte ut till det här stället för att handla droger inifrån stan. Och jag var fortfarande liksom ärlig på ett sätt med vad jag kände på den tiden. Den förmågan tappade jag helt efter ytterligare 10 år eller 12 år. Helt och hållet. Och jag vet att det kom upp att det måste bli ett slut på det här med ja, det var en massa spring. Och de fattar ju nästan ingenting, de som jobbar på det stället. Faktiskt. Och då sa jag helt ärligt, det var en sån här stormöte eller vad man ska kalla det för. Och jag sa det och jag kan verkligen känna hur att det var verkligen min sanning och det var det livet jag levde. Att ett liv utan droger, det är inte värt att leva. Jag fattar inte vad ni pratar om, ni ljuger va? Och det var verkligen min känsla. Och så. Mycket tidigt försvann det här med liksom kompiskap, det lilla jag hade av kompiskap och det. Och jag kände väldigt tidigt att liksom, jag visste innerst inne att det som betydde någonting för mig, det var droger. Och hade någon liksom ställt ultimat, det hade aldrig varit någon tvekan om vad jag skulle välja. Oavsett vad det var. Oavsett om det var flickvänner eller kompisar. Eller... Jag skulle alltid ställa trogna för det. För det var de som betydde mest för mig. Då. De kom också att betyda allt. Och så fungerar ju inte riktigt en människa. Vi har en enorm massa behov. Människan är ganska komplicerad på det sättet. För att känna sig nöjd och tillfredsställd. Och ja... Det kan ju se sjukt ut utanpå. Man sitter och funderar i en nedsläckt lägenhet, springer omkring med vapen och skjuter på allt som rör sig. Och så undrar man liksom, undrar varför allting känns så tomt. Liksom. Och det kan man väl säga, när jag inte var skräckslagen så kändes allting väldigt, väldigt tomt. Och så. Fattigt och torftigt. Allting var bara repriser. Allting bara upprepades. Det var aldrig någonting nytt som hände egentligen. Utom att allting blev värre och värre och värre. Och så. Ja, som sagt var, det gick inte att hålla mig på något ställe. De skickade runt mig på olika pojkhem, avgiftningar, ungdomshem, ungdomsförskolor. Och jag var så på den tiden. Jag var lite av någon slags, man ska säga, negativ ledartyp. Jag hade enormt lätt att dra med mig folk. Och på min första tid med min huvuddrog så var det verkligen min sanning att det här var det. Jag fattade inte varför inte alla människor injicerade amfetamin liksom. Liksom, de satt och drack och liksom, jag tyckte det var helt jävla ologiskt. Och det var ungefär det bästa jag kunde göra. Dessutom så driftade jag mig själv mycket på det sättet att jag såg till att folk handla. Sen så, ja, jag hade alla jävla möjliga knep. Jag tog liksom 4/5 av det jag hade handlat. Så jag lade vatten i och så att det var ja, du vet, ni vet alla de jävla knepen och så. Men jag var jävligt duktig på det. Och jag var jävligt duktig på att liksom tänka lite mer. Jag blev nästan aldrig upptäckt. Även av folk som var väldigt, väldigt mycket erfarna än mig. Jag var extremt duktig på att manipulera folk. Att få folk dit jag ville. Och det var mycket det jag levde på. Så. Jag har aldrig varit liksom... Jag var våldsam. Alla som har varit avtända på tjack har varit våldsamma och extremt arga. Men jag, det har inte varit mitt sätt att ta mig fram då. Vi har alla olika överlevnadsstrategier. Vi några dealar och några bryter och några slåss och några... Alltså, ja, vi har alla olika och det där var mitt sätt då. Och ja, jag blev placerad på Hassela, som alla känner till. På den tiden var det det bästa. Alla sa att det var det bästa stället som fanns. Och så. Jag tror faktiskt, och jag hade också träffat en tjej som också var narkoman, vi pundade ihop, och hon hade blivit med barn, och någonstans kände jag, jag tror faktiskt, då var jag 17 år. Och jag var redan mogen, jag hade knarkat varenda dag i flera år. Och jag tror att om jag hade fått rätt information, så kan det finnas möjligheter. Där kan man ju bara spekulera i. Men jag tror att det finns vissa lägen i narkomanshistoria där man faktiskt är mottaglig. Och det här var ett sånt läge. Jag fick emellertid ingen information överhuvudtaget om liksom det. Utan mitt problem var enligt det här stället att precis det som man liksom trodde själv då. Du är en svag karaktär. Du är en jävla ynkrygg. Och mycket av liksom terapin bestod i att 10 man satt runt omkring och talade om för en vilken jävla pundanolla. Och det, på något sätt visste jag det redan liksom. Och de flesta som var där hade en stark känsla av att det nog var så att de var jävla pundanoller. De hade plockat liksom de värsta de kunde hitta. På den tiden var det hårdaste. Ett populärt knep att liksom, det var ju att försöka få ett kåkstraff istället därifrån då. Vilket ofta inte gick, kan jag tala om. Så att det var liksom det hårdaste. Och det var i princip, oh, jag vet inte vad jag ska beskriva dem. Som ungefär som organiserad kränkning på något sätt av människor och så. Och jag vet inte, det jag lärde mig där, det var ännu mer kanske att liksom, att aldrig tala om ens för någon som var likadan som mig hur det var. Och det var vad vi lärde oss allihop. Jag kan säga att det avslutades med, som en jävla sorts belöning på det här behandlingshemmet, så avslutar vi med en utlandsresa. Och jag vet ju nu är jag hälften döda då. Och det var ju några år sedan det här. 82 var det här. Och med väldigt många döda. Men jag vet det efterhand som jag träffade allihop senare. Alla direkt de fick chansen åkte och handla droger. Bara det att den här gången höll vi färgen till och med för varann liksom. Och det var ungefär vad jag lärde mig där. Och så. Ja, jag åkte ut i alla fall därifrån på grund av att jag hade druckit 2 liter Jägermeister och hade samlat på mig en hel del resentments mot min omgivning. Och hade dessutom köpt en sån här, ja, någon slags jävla stilettliknande. De har massor av såna här stånd i Italien där man kan köpa knivar. Och jag slet upp den här jävla kniven och skulle tala om för alla att, ja, till slut i alla fall med att jag fick en fot i arslet och blev utslängd till Danmark. Jag och en kille till då. Han lever faktiskt, men han sitter på ett väldigt långt fängelsestraff idag. Och så, vi blev i alla fall utslängda där. Och naturligtvis, vi tog oss till Christiania det första vi gjorde. Lyckades komma med på tåget. Och 5 på morgonen kom vi in. Och 6:15 så satt vi med liksom. Det vi alltid hade gjort då. Med liksom en spruta i armen och sådär. Och sen, jag vet inte hur jag ska beskriva resten av min historia. Det blev liksom, det blev precis så det står. Det blev sämre och sämre och sämre. Jag blev ganska tidigt nojig. Och det där berodde på att jag hade aldrig något stopp vad gäller min huvuddrog. Jag kunde inte sluta att ta helt enkelt. Jag lärde mig aldrig det som många andra lär sig. Man ska sova, man ska äta. Utan jag slog in mig precis så mycket som gick. Och sov helt enkelt inte. Och när man är vaken i 2-3 veckor, då blir de flesta människor rätt skumma då. Jag läste en sån här beskrivning att efter 3 dygn så får man hallisar. Och det är liksom normala människor. De gör sådana tester på militär bland annat. Och för mig var det sällan att jag var vaken under 2 veckor. Det här ledde till att mina nojor blev väldigt, väldigt starka. Och det var också någonting som bara blev. Sista gången jag satt på kåken så gick de inte bort. Jag hade varit van med att, liksom, att det tog 3 dagar, men det gick inte. Jag låg hela tiden i cellen. Det var på ett fängelse som heter Håga. Och jag låg hela tiden i cellen. Och jag visste att alla hon skrattade. För att jag var en sån jävla nolla. Och ja, det gick inte bort då. Och man kan ju säga att mitt liv blev omöjligt liksom. Mina strategier och mina teorier och min tro fungerade inte överhuvudtaget längre. Utan och jag tror idag att mycket av mina nojor var min hjärnas sista jävla möjlighet att försöka säga till att det är snart slut liksom. Jag tror egentligen att liksom alla människor, och det är ju den starkaste instinkten, även om narkotikan faktiskt slår den instinkten, den slår alla. 6 Överlevnad. Jag slår alla instinkter. Det är därför ju så många dör. Annars skulle ju inte så många dö. Men jag tror ändå att den fanns ju där. Och jag tror att det var den som på någonting talade om att liksom, du är på gränsen nu. Och jag vet idag att jag var på gränsen för vad en människa och vad en hjärna tål då. Vi satt och pratade om det här, jag och en kompis som har lika lång tid som mig. Som har en liknande historia. Och det, ibland kan det bara slå mig att det är helt övernaturligt att jag sitter här då, liksom. Det är helt, det kan kännas helt onaturligt. Helt övernaturligt på något sätt. Och det kan man väl säga att det är också. Jag fick höra talas om det här programmet genom en flickvän som hade blivit nykter i ett annat program då, som också använder samma litteratur, AA då, som vi använder ju precis samma. Det är stora boken där också. Och jag kunde inte alls känna igen mig i någonting av alkoholism. Och absolut inte henne. Jag tyckte hon var så jävla fjantig som menade på att hon hade problem. Jag visste att hon inte hade problem. Om man jämför med mig så hade hon inte några problem. Inte med droger, men det, allting är ju relativt. Jag var väldigt, men jag fattade, jag tyckte hon var skitfjantig i alla fall. Jag kommer ihåg det. Att liksom hon hade blivit inbillad av någon jävla läkare att de var alkoholist eller, ja visst. Det var liksom någon slags jävla mode i det där att alla skulle vara alkisar och uttala sig. Och ja, i alla fall. Men hon hade blivit ihop med en ny kille. Och han hade varit som mig. Och han hade 1,5 år. Och det var den enda narkomanen som jag visste hade blivit drogfri. Jag träffade henne och fick höra talas om det här. Då var jag på rymmen ifrån förutnämnda fängelse, då, Håga. Och det hände ju ingenting med mig där. Men jag ska inte gå in så mycket på vad som hände. Men jag nådde... Jag brukar säga så här, om det nu finns en gud och jag är helt säker på att det finns en gud, så blev jag tvingad till det här. Och min botten var... Jag kan säga det att liksom, hade jag fått välja så hade jag aldrig setat här. Jag hade aldrig slutat med droger. Jag hamnade i en situation där jag inte kunde välja. Och jag hamnade i en situation där liksom vad som helst hade varit bättre. Precis vad som helst hade varit bättre. Och jag tänkte på det igår liksom, att jag har blivit hotad med pistol ett par gånger och vetat... Jag vet hur det känns när, liksom, när man lyssnar efter det första ljudet och man vet att liksom en kula kommer gå in i huvudet. Det var bara att jag levde med den känslan. Liksom. De flesta känner ju bara så. Det går ju fort att skjuta någon, 15 sekunder. Sen känner man ju ingenting mer. Jag levde i den känslan i sista 6 månaderna. Jämt. Liksom. Och det är ju också det sista stadiet. Både alkoholism. Jag har ju sponsor som är alkoholister då. Det är inga problem alls för mig att känna hem. Jag ser att det är precis samma. Och det är så vi ser det, ja. Det är exakt samma sak liksom. Precis samma. Drogallergi liksom. Det är väldigt få alkoholister som liksom på ett säkert sätt kan börja injicera morfin till exempel. Liksom. Och så. Precis som att det är väldigt få narkomaner som på ett säkert sätt kan börja dricka. Det är ju absurt liksom, att tänka sig en socialt drickande narkoman. Det är ju bara att titta på en full narkoman. Och så. Det vill man bara se en gång. Och ja... Hur det nu var så hamnade jag på ett ställe och det var lite så här psykbehandling för narkomaner. Jag var så väldigt, väldigt... Jag var farlig för min omgivning. Jag var så rädd så att jag hade skaffat mig vapen. Låg i min lägenhet. Jag har alltid sett till, jag har alltid haft bra övervakare som faktiskt har sett... Tagit hand om mig lite grann. Så. Och det var ingen längre som vågade gå in i lägenheten. Det var en av de mest kända kvartarna på Söderförort då. Utan jag låg där ensam med mitt jävla vapen och jag bodde i ett loftgångshus. Och så fort jag såg någon så sköt jag ut genom fönstret. För jag försvarade mitt liv. Och då hade jag inte så stor pejl på vad som var verkligt. Själva verket var grannar och sånt som jag bara kan liksom tycka synd om idag. Liksom, så rädda de måste ha varit. För det livet och så. Folk som jagar varandra myxor, dagarna i ända, nätterna i ända. Hela parkeringen liksom proppfull med stulna, sönderpundade bilar. Skulle någon ha fräckheten att komma och knacka på så liksom, då var det ju en stor jävla brandyxa eller någonting som liksom åkte fram. Och det kan inte ha varit lätt. Det var ju för sig inte lätt för mig heller den här perioden. Då. Och det var så jag var. Jag var rätt knepig. Så jag hamnade i alla fall. Jag sökte mig i alla fall till något ädla ställe igen. Och det var lite mer psykologiskt orienterat och så. Jag läste samtidigt en bok där det här programmet stod nedskrivet. Och här stod det här om... Jag tror det var på engelska jag läste först. Om det var på svenska. Men det stod om det här att vi måste hitta någonting som är lika starkt som vårt missbruk. Och när jag försökte förklara det här för de här psykologerna, att liksom, för de menar på att du måste lösa vissa grejer, och jag kände att de fattar fan inte vad jag pratar om liksom. Att det är liksom, det är starkare än så. Och det var hela tiden det jag kände, att folk förstod inte, ja, kraften i när jag blev drogsugen liksom. Hur mycket jag skulle kunna ha gjort för att få slå i med den här drogen. Och det är väldigt svårt att fatta för en människa som inte, det går fan inte att förklara. Helt enkelt. Jag jobbar en hel del med att föreläsa. Jag jobbar som journalist då. Och jobbar en hel del med att föreläsa. Och ibland använder jag min historia. Man får ofta såna här frågor liksom. Jaha, varför gjorde du så igen? Liksom. Och så, ja. Det kan man ju faktiskt fråga sig. Men det är väldigt svårt att förklara. Faktiskt. För en människa som inte själv har upplevt samma sak då. Och det är ju styrka med det här programmet. Vi är likadana. Och det är därför vi kan nå varandra på ett sätt som även om människor är väldigt duktiga och utbildade, så det krävs en speciell sorts utbildning för att förstå det här. Och så, jävligt dyr utbildning kan jag tala om. Jag hittade faktiskt Stora boken. Jag läste först programmet, det stod uppskrivet i en annan bok. Hittade Stora boken i deras bibliotek och kände att det var någonting med det här. Och jag har aldrig, ska jag tala om, varit intresserad av Gud. Det stod Gud överallt. Jag har aldrig varit intresserad av Gud. Jag hade en lång period i mitt liv där jag liksom läste allt om anarkistisk historiefilosofi. Jag hade mycket sån här bla 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 bla. Om Gud fanns så var vi tvungna att avskaffa honom. Och jag hade en enorm, jag vet inte egentligen. Däremot så vet jag idag att det är många, många gånger som jag har bett efter Gud. Det är många gånger som jag vet, alltså fan, innan jag har slagit i med drogen, att det är alldeles för mycket liksom. Och bett till Gud att liksom, nej, inte just nu, snälla. Jag vill inte dö precis just nu. Och så, så att det finns, precis som det står i Stora boken. Inom alla människor finns en grundläggande uppfattning. Innerst inne finns en grundläggande uppfattning om Gud. Så att det var väl den grundläggande uppfattningen som kom till tals då. Jag vet inte, det var i alla fall väldigt långt ifrån mig, både det språket som stod i den här boken och hur de la upp det. Men någonstans, jag fattar precis vad de menar med kraft, att sakna kraften, att vara helt maktlös, att behöva en kraft som var lika stark. Och jag fattade redan att människor inte kunde, dels visste jag att människor inte var speciellt betydelsefulla för mig. Och jag har prövat, jag hade prövat kärlek och barn. Jag menar, första gången jag träffade mitt barn var på hans dop. Ja, jag tittade på han. Sen rymde jag, det var när jag var på Assela. Sen stack jag dit jag brukade sticka. Och det var till min tjackhandlare. Jag var inte minst intresserad av sådana grejer. Jag visste hur man skulle vara. Jag visste hela tiden att man ska tycka om vissa och så. Men det var inte så i mitt liv. Men jag förstod i alla fall det språket. Och därför är jag så enormt tacksam att de första tillfristande sidorna är exakt de samma. Att det faktiskt är skrivet i dem som ingen längre vill ha med att göra. Att man inte har anpassat sig efter liksom höga bottnar. Utan det är fortfarande de som tar med fan inte längre välkomna på sjukhus. Liksom. För jag var precis en sån typ. Som jag ser det så är det enda. För mig var programmet slutstation. Jag vet faktiskt inget annat. Som är skrivet just för den typen av människor då. Så jag hamnade i alla fall på en behandling. Jag sökte mig, jag fick inte söka en sån behandling. För jag var för sjuk helt enkelt. Jag var för psykisk, sa de. Det kommer inte gå. Och det där programmet är för... Faktum är att de sa tvärtom. Det där är för folk som har jobb. Och det stod ju ingenting om folk som hade jobb. Det var liksom, det stod ju om folk som inte hade jobbat fan på 12 år. Som låg i delirium 3 mest. Det är ju faktiskt vad Stora boken handlar om. Hela jävla boken handlar om det. Liksom. Så att där kan man ju märka redan att det glappar kanske mellan, och att det är viktigt att skilja det här med programmet och gemenskap, va? Även om gemenskap är viktigt, att det faktiskt är fortfarande så att det är skrivet för folk som är väldigt sjuka. Så att det var inga problem för mig att känna igen mig. Men jag kände i alla fall en viss skepsis till deras åsikter. Skrev upp mig därifrån. Ringde ner till Malmö. Och fick komma in. Och var jätterädd att jag inte skulle göra det. Jag vet inte, jag tror att jag fattade redan då. Att det var liksom slutstation för mig. att går inte det här så går ingenting. Ja, jag kom dit efter många om och men, jättefull, flummig. Och det var den 28 april 1990 då. Och det var sista gången jag tog en drog. Peppar, peppar. Till dags dato i alla fall. Jag fick frågan om jag hade tagit några droger. Sista tiden. Nej. Och det är väl lite så. Det står en ganska rolig grej i stora boken. Det är enormt. Alltså, det står ju dollar då. Men många betalar liksom tusentals dollar. Tiotusentals kronor för att sätta sig hos folk och ljuga. Liksom. Det är faktiskt ganska absurt. Men ja, jag vet inte. Man kan säga att min grundläggande behandling gick mer ut på att jag var helt säker på att samtliga patienter och samtliga var utskickade av min morbror, som var innan han dog en väldigt stor knarkgrossist. Och hela behandlingen gick ut på att ta reda på vad jag visste om Palmemordet. Och så. Och fast faktum är att jag hade en jävla talang att se grejer på andra, alltså. Att liksom. Och jag vet inte, jag tror mycket att det kommer ifrån att det här första steget och det, så fattade jag precis. Jag förstod precis vad de pratade om. Och jag var jävligt, för mig var det en befrielse att läsa det. Att det innebar ju att det fanns andra. Det måste ju ha funnits andra. Om de kan pricka in det så jävla väl, så måste det ha funnits andra som har känt precis likadant, som har varit precis i samma situation. Och det var det som var svårt för mig att tro, liksom. Och så. Jag satt mycket på vanliga A-möten. Jag kände inte igen mig någonting. Oftast var det liksom, idag ser jag ju på ett annorlunda sätt, men, och det kan låta som att jag säger att jag är bättre än andra, eller att jag var värd i någon slags jävla knarkastolthet. Och det var faktiskt inte det. Jag var bara rädd att det inte skulle finnas någonting, att de pratade om någonting annat än jag. Och det var mycket så här vinflaska på jobbet och så. Jag hade inte jobbat. Jag har jobbat, men det var, ja, vad var det, 14 år sedan när det här hände liksom. Och det var en sån här placering man får när man inte får vara i skolan liksom. Det var vad jag hade jobbat liksom. Så jag hade väldigt svårt att känna igen mig i deras livshistorier och så. Men jag träffade i alla fall narkomaner som hade tillfrisknat just efter RAS program. Så det här programmet har ju egentligen funnits. Det jag har ju inte funnits mer än 2 år. Men programmet har ju funnits, jag har tillfrisknat efter. Jag vet många som har tillfrisknat efter precis de principerna efter. Och fått exakt det budskapet liksom. Så att det är ingen ut. Och ja, jag kom till sans där då, vad man ska säga. Min absoluta vändning när jag faktiskt släppte mycket av den rädslan att det inte skulle fungera. Och det berodde mycket på människan som jag från början. Han var terapeut. Han brände ut sig för att han gjorde så som han inte fick göra, det vill säga. I alla fall på det behandlingshemmet så fick de aldrig. De fick inte presentera sig som vi gör på möten och säga vad de var. De fick aldrig berätta någonting om sin personliga historia, vilket precis stora boken uppmanar att vi ska göra. Det är ju våran stora styrka idag. Det är ju våran historia för att kunna få kontakt. Och jag vet inte, jag hade inte levt idag om inte han hade gjort det. Utan det var på förr. Jag var rädd för den här mannen. Han var så där. Ja, han var liksom lite snutig eller ja, det här liksom, han var väldigt på och väldigt självsäker och bara ba 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 på program, helt fanatisk var han och bara, "Åh, du förstår inte liksom." Han var väldigt så här överväldigad. "Du förstår inte, det är ingenting som ska tas ifrån dig." Det är, och jag bara fast efter ett tag, jag vet inte, han var så fanatisk. När det helt vände, det var när han berättade om sina sista år. Han berättade om ett par av sina delirium tremens. Och där fattade jag att vi är precis likadana, det spelar ingen roll. Det gav mig samtidigt en fristad från mitt absoluta tänkande som jag haft sedan jag var liten. Där jag alltid har värderat människor efter inkomst, efter status, efter storlek, efter hur... Ja, allt alltså. Och jag har alltid varit den sämsta. Och det slapp jag. Efter en gången slapp jag det på möten. Att jag kände, och det för mig var det en styrka, för jag kände mig längst ner. Och jag såg människor som, och de var så jävla driftiga, och de hade firmer, och de hade... Och jag visste att jag vet att inför drogen vi är precis likadana. Vi är exakt, vi har precis samma sjukdom. Det spelar ingen roll. Och det häftiga med det här, tycker jag, det är att man faktiskt inte kan köpa sig tillfristande på det sättet. Det går inte, liksom. Det krävs mer än så av en. Det är jävligt, jävligt häftigt, tycker jag. Ja, det är vad man kan säga. Hur jag hittade det här. Jag tog till mig, började göra väldigt tidigt exakt som de sa. De första 5 åren så gick jag förutom 2 veckor utomlands på ett möte om dagen. Första 3 åren så gick jag på 2 möten om dagen. Det tog väldigt lång tid innan jag började arbeta. Det grundläggande sanningen som jag fick till mig var att min tro på droger förändrades. Jag tror att den grundläggande förändringen jag hade också som ett resultat av de här stegen. Efter jag hade börjat mitt första redan på behandlingshemmet, så började jag ringa. Jag ringde upp min son som då hade hunnit blivit 9 år. Jag ringde upp ett antal människor och liksom, jag gjorde så gott jag kunde det här programmet. Och ganska strax efter så hade jag en upplevelse som, ja, jag vet inte, jag har tagit väldigt mycket droger som ni har förstått av min historia. Och upplevt väldigt starka känslogrejer och så. Och det här var ännu starkare. Jag kan liksom inte, ja, jag satt på en stol mitt emot den här mannen. Och så, ja, allting bara försvann utom hans ögon. Allting blev vitt. Och sen satt jag så här och såg jag på sidan. Och efter det så var det någonting som helt förändrades i mig. Och det är jättesvårt att säga vad det var. Jag tänkte inte likadant, jag kände inte likadant. När jag drömde om droger så drömde jag att jag slängde ut drogerna. Och innan jag drömde liksom, det var, jag kommer ihåg den sista drömmen jag hade. Då gick jag omkring med en sån här rostfri balja med blodig tjacklösning så här i drömmen. Och liksom allting förändrades. Något grundläggande liksom i mig förändrades efter det. Och jag kan tala om att det som hade hänt innan, det var att jag hade börjat bett. Jag hade bett hela mitt liv. Jag låg som alla andra, nattsvart, man delar ju rum då. Och så, jag prövade det. Jag låg under täcket. Jag gjorde i princip nästan alla förslag som jag fick till mig. Gjorde jag. Jag gav det i alla fall en chans. Och jag fick önskat resultat. Och jag tror att anledningen till, jag tror att det finns en fördel att vara så sjuk som jag var. För det blir väldigt mycket allvar i det jag försökte. Och det finns ju naturligtvis en fördel att sluta tidigare. Jag hade väldigt skeptiskt till folk som hade hög botten. Idag vet jag att det verkar inte spela någon roll. För de flesta narkomaner är faktiskt botten, kremeringsugnen på Skogskyrkogården. Tyvärr är det så. Så att det spelar ingen roll. Idag är jag väldigt tacksam för alla de som liksom har kommit in lite tidigare. Och att jag också inser att de flesta som var så sjuka. Men det kan man väl säga, om man ska säga om första steget, så brukar jag säga så här, jag ska avsluta nu då. Att jag brukar alltid säga så, och jag har förstått att det är så, att väldigt mycket av det här programmet hänger på ett första steg. Och tyvärr är det det enda som jag inte kan ge vidare. Jag kan inte ge det till någon. Känner man ett enormt motstånd mot att göra resten av stegen, 4, 5, 6, 7, känner ett enormt motstånd, så kanske det är på sitt första steg man ska titta. Det är därifrån villigheten, och precis så står det i stora boken. Att liksom villighet, ingen normal narkoman eller alkoholist skulle välja att göra det här programmet. Det kräver liksom saker som vi har aldrig, det är så långt ifrån ofta narkoman som man kan komma liksom. Det är precis tvärtom. Utan villigheten kommer från insikten i det första steget. Och den insikten är att jag kommer inte kunna låta bli att ta den där första drogen. Så är det. Ja. Jag stannar där. Kul att se så många här. Och jag vill tacka alla som har gjort det här konventet möjligt. Jag uppskattar verkligen det. Och jag tycker jättemycket om er allihop. Jag älskar den här gemenskapen. Tack.